Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Podplay. Live från Studio 1 Stockholm, Sverige. Du lyssnar på D-Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Klara doktor.
John Wilander Lambrell.
Dags för lite kvinnohat och så här på tisdagsmorgonen. Även om ni såg det här, Charlotte Perrelli delade med sig av att hon var på Maldiverna. Kul ju. Det hade Expressen nosat reda på. De hade sökt henne då. För när de ser saker som verkar spännande så söker de folk. Hon befinner sig då på en tropisk atoll mitt i havet. Och den här villan där hon befinner sig kostar då närmare 500 000 kronor i natten.
Nej.
Ja. Hur är det här, frågar Expressen nu vetgirigt Charlotte Perrelli. Hon svarar helt ljuvligt. De frågar om det är något samarbete. Hon säger nix, pix, inget samarbete. Utan det finns visserligen de som gör samarbeten kring sånt här. Inte vi. Vi tycker att det är viktigt att betala fullt. Vi har valt att vara lediga på semestern. Då betalar vi hellre fullt. Och vi här, lite konstigt, de här citationstecken har försvunnit. Jag ser inte det.
Va?
Jag ser inga citationstecken där runt vi. Otroligt. För kanske man håller datorn lite. Jag ska kolla.
Kan det vara att reportern har missat det bara?
Är det här? Okay,
att
är det
inte
här
hörs vi i telefon?
Alltså det kanske inte var ett videosamtal. Och Charlotte kanske gjorde sådana situationstecken.
Antagligen, hon måste ha gjort dem i luften.
I luften liksom. Och så har reportern då olyckligt nog kanske missat
eller,
det.
Varför skulle hon det? Eller ja, vadå?
Jag frågar mig så här.
Ja.
Nej,
är det men nu kvinnohatet kommer?
Nej, det är säkert. De här julgalarna måste vara otroligt lukrativa. Ändå.
Det är de säkert.
Verkligen. Ja, det är en atoll för Perrelli, en för Linda Bengtzing och en för Kikki Danielsson. De är på, det är så.
Okay, men du menar att det är många som har problem med alltså, bilglas som går sönder?
Ja. Fan, tror ni att han har känt? Det är någonting fuffens här ändå. Det vill jag säga.
Ja, någonting fuffens
någonting
som pågår.
Fuffens, för du ska nästan vara god för många, många miljarder om du ska ta ett hotellrum
jo.
Som kostar 500 000 kronor natten.
Men bara när jag åkte hit idag in till studion så såg jag ju massa bilar och nästan varenda en hade bilglas längst fram. Så att det, han kanske ändå har...
Alla hade bilglas.
Ja, han kan ändå ha pengar.
Det är en briljant affärsidé. Bilglas. Minst, alltså annars kör man ju då utan glas.
Minns du på 80-talet? Man blir ju förkyld hela tiden. Blåste rakt in.
Ja, det kom ju fåglar och sånt ja. Som åkte rakt i ansiktet.
Jag såg min morfar dog.
Oh, nej.
En duva här uppe på Essingeleden.
Om bara det hade funnits då, vad heter det? Carglass. Mm. In, då på din morfars tid. Mm.
Jag tycker han förtjänar sina 500 000 penna. God morgon, där hör ni... Okay. Tisdag 18 april, det är Älgalsvecka har jag förstått. Klara doktor, det är det va?
Ja, det är det.
På fredag?
Ja, jag har ett öppet brev också sen som är gällande Älgalan.
Har du det?
Mm.
Ska vi ta det redan nu?
Nej, det kan vi göra.
Okej.
Okay. På fredag så är det ju årets store mode-event. Den enda riktiga modegalan, alltså Älgalan. Och då tänkte jag att nu ska jag skriva ett öppet brev till Älg.
Alltså till tidningen
Älg? Till tidningen Älg, ja.
Då vill jag bara höja rösten här och säga att du jobbar väl för Älg?
Ja.
Ja, så att du kan inte... Nej, bara att du kanske är...
Ja.
Det är lite som att Anders Jensen skulle uttala sig kritiskt om bilglas.
Nu tycker jag vi lämnar det.
Okay,
det får vi inte prata om.
Nej,
det ska vi inte prata om. Okej, bra. Kära Älg! Jag vet att jag kanske är lite jävig eftersom ni säljer reklam i min livsstilspodd och på min Instagram.
Yep.
Men förra året fick jag för första gången gå på Älgalan. När man står utanför, ja som ni två då, tänker jag. Ni har ju aldrig blivit bjudna och ni kommer väl aldrig bli bjudna heller, kan jag tänka mig.
Nej, ja. De spar ju ofta inbjudningar till sådana riktiga modelejon som Daniel Paris och Johanna Nordström.
Men det betyder väl inte, du står väl inte utanför då?
Nej, alltså, jag försöker, det inte längre. Några år gjorde jag det och sneglade in.
Ja, precis. Hör på det här då. Går tillbaka till brevet. Mm. När man står utanför är det lätt att göra sig lustig över ett sådant event där Daniel Paris kommer iklädd en klänning som också är ett paraply och goodiebaggen. Alla får efteråt väger mer än ett spädbarn på en 6 månaders kontroll.
Oj, ja, det är en rejäl goodiebag.
Man orkar knappt ta med den hem.
Jag var på Melodifestivalens SVT's Melodifestivalfest.
Ja.
Och det är SVT då, så de fick inte ha några goodiebags. Så min son var så besviken.
Ja, jag
han kunde inte fråga, vad är goodiebagsen? Och sen fick då någon SVT-chef springa runt och ragga choklad som hon la i en box till min son.
Men han får vänta tills han får gå på Älvdalen om några år.
Ja. Ja, hoppas
det. Jag fick ändå beställa en till taxi till min goodiebag. Så jävla kul var det kanske inte. Men, ja.
Du tog inte pendeltåget hem då från...
Det går ju knappt.
Nej, det är därför det är strejk. Annars hade du tagit på.
När man väl är på insidan så är det faktiskt precis så där som man tänker sig att det ska vara. Festligt, galet, glamoröst och alldeles, alldeles underbart. En bal på slottet. Ja, eller mitt emot slottet i alla fall.
Sorry.
För det ligger ju Grand Hotel. Mm. Det är Stockholms finaste hotell.
Yep.
Ja, där är det.
Mm.
Ja. Men, L, jag undrar nu. Hur ska ni toppa förra årets stora snackis? Det vill säga att Ebba Busch portades från galan samma vecka som den skulle gå av stapeln. Jag hoppas att det i år kommer handla om miljöfrågan. Särskilt kopplat till branschen. Mode är konst. Men fast fashion är inte mode. Fast fashion är 59 000 ton osålde plagg dumpade i en chilensk öke.
Oj.
Allt gott, Klara.
Gott, Klara.
Jag tror att det gick fram där.
Ja, jag verkligen. Du var kritisk mot L.
Nej, inte mot L.
Och Ebba Busch.
Nej, inte mot Ebba Busch heller. Jag sa bara, det var ju förra årets snackis. Det var ett konstaterande.
Och nu, modigt tycker jag ändå att du vågar nu när galan är den här veckan. Med tanke på hur lynniga de verkar vara på L. Att de bara kan rycka in i inbjudan nu när det var så otroligt kritiskt.
Och din lön.
Är det det jag riskerar nu?
Ja, det tror jag.
Shit. Ja, det nej, det vill jag inte.
Nej.
Det blir de-invited.
Men det är ändå fint att du kan vara liksom kritisk mot din egen arbetsgivare. Det tror jag man uppskattar.
Det är många som inte vågar vara det.
Köpt, liksom.
Jag försökte vara en gång och det slutade som det slutade.
Ja, just det.
Med högre lön. Nu blir det högläsning. Litteraturdags, spännande. Det är ju kul. Man ser mig ofta, man ser mig på stan, ser man mig ofta med en bok kanske under armen eller någonting. Och på senare tid så har det varit din bok, John. Mm-hmm. Din senaste bok, Tre som anade något. Nej, förlåt, sätt den inte. Vad heter den?
Mörkt arv.
Mörkt arv, ja.
Inte riktigt, ja,
nej.
I närheten.
Nej, men... precis. Blanda inte upp det med de andra föregångarna. Berst arv och Serist arv. Mörkt arv.
Mörkt arv.
Ja.
Precis.
Mm.
Men mörkt är inte en färg.
Nej, men det skulle kunna vara.
Det är ju bildligt talat.
Ja, jag förstår.
Okej, ja, okay. Fint. Jag gillar tanken på dig, att man ser dig på stan hållandes den underarmen.
Mm. Hur går det med uppföljaren upplyst arv?
Delvis upplyst arv.
Det är ju inte så.
Nej. Upplyst arv. Ja. Det är alltid kul, jag har läst alla dina böcker såklart. Jag är jävig i och med att vi är så goda vänner. Men jag har också läst dem för att jag tycker de är bra så. Men jag har också slagits av att man läser dem med viss nervositet. För man märker ibland att det dyker upp karaktärsbeskrivningar som det gör i böcker. Och så kan man känna igen vissa karaktärsdrag från människor som man har stött på i sitt liv.
Mm.
Alltså man kan se, det här låter lite löst baserat på den och den. Ja. Låter lite, och så har man tänkt så här, gud, hoppas inte att det dyker upp någonting om mig här. För att det är ju obehagligt.
Det är såklart.
Ja, det är alltid obehagligt. Det spelar egentligen ingen roll hur god avsikten är. Det är ju alltid obehagligt i slutändan. Och det här är ju väldigt vanligt förekommande i litteraturen. Och det är väl egentligen vanligt förekommande i livet också. Jag minns en kille som jag hade i min gymnasieklass som ofta kom med såna utlåtanden om folks person.
Mm-hmm.
Utan man hade bett om det, alltså han gjorde lite psykoanalys där bara på vägen hem liksom, så han sa, du är ju verkligen en sån här.
Jag hatar folk som ska säga hur man är.
Ja, det är den värsta typen.
Ja.
Det är den värsta typen, och i författarens fall då så är det ju för evigt offentligt, så det blir ju magnituden blir mycket större.
Ja, verkligen.
Än om man bara då går med sin kompis Jakob Feldman hem från en fest.
men jag kommer inte hänga ut honom.
Nej, men jag skulle aldrig göra. Men jag är omvänt för 20 år senare.
Ja, utan ett finerat namn till och med.
Ja, vad härligt. Ja. Jude var han också. Spelar ingen roll. Jag bara pepprade med det. Ja, han var det för att han hade sån där kippa på sig och gick i judisk klass. Så det är inte som att jag har bara gjort en ras.
Nej.
I alla fall. Jakob, han brukade ofta gå så brukar han säga saker som man kanske var på en fest och så gick man därifrån. Så sa han, du är en sån här som är väldigt blyg med tjejer. Och så bara lät han det. Och man blir ju vansinnig då, för det var inte så mycket att han hade fel i sak, speciellt inte då, men det är ju mer att man står inte ut med människor som gör den snabba analysen, att den är så snabbt vedertagen, att den är så klarlagd, att den är så fastslagen.
Men det är väl ett sociopatiskt drag att man ska säga att det är så här, jag är alltid ärlig med folk om vad jag tycker och sånt där. Alltså det är väl ingen som gillar det.
Nej, det kan möjligtvis ibland flyga i kärleksförhållandena, jag märkte i början, att man kan vara lite så där.
Det beror ju på vad du säger.
Ja, verkligen.
Vadå, så att din rumpa är för stor?
Nej, det är fysiskt. Men...
Nej, men du är en sån där som gillar stora rumpor.
Ja, men man är ofta kanske, när man är nyförälskad så är man ofta ganska förtjust i någon. Och då kommer man på en massa beskrivningar som sen kanske visar sig inte stämmer. De är ganska hyllande i början.
Ja.
Du är så fantastisk för att du är en sån där människa som kan ta en vanlig grå tisdag och göra den till en blommande paradis. Alltså något sånt där. Det är väl ändå mer okej.
Det är så skön och oproblematisk.
Men det hade väl varit okej om Jakob Fällman sa så här, wow, du kan göra en tisdag.
Ja, det gjorde han aldrig.
Nej.
Det var alltid någonting lite...
Och kanske du inte kan heller.
Nej, jag kan inte.
Nej, jag tycker det känns inte som du.
Jag kan ta en blommande lördag och göra
en tisdag. Men jag tänker, precis, du skulle ju ta det som en förolämpning om man sa du kan verkligen göra en grå tisdag till en solig tisdag.
I alla fall. Jag tänkte på det här, jag vet inte om ni har hängt med i debatten kring Alex Schulmans bok Bränn alla mina brev. Ja, den blev ju film förra året, den kom 2018. Det handlar ju då om Schulmans släktingar, det handlar om Sven Stolpe, Olof Lagerkrantz, Karin Stolpe. En kärleks, en svartsjukedrama, en otrohetsaffär och så vidare. Och det har ju grävts lite den här. Det var ju då en journalist på tidningen Kvartal, Lappo Lappin, vilket är ett roligt namn på tal om finnar som vi pratade om igår. Lappo Lappin. Han har grävt på ett sätt som är lite obehagligt kring det här. Och grävt fram då, han kanske inte var först men han har i alla fall tagit fram det ljuset nu, att mycket av det som hände i boken var ju väldigt, Schulman flyttade runt kronologin ganska mycket. På ett sätt som, det står väl i en författare fritt att göra, alltså när man skapar
en roman, ja.
En skapar en roman. Samtidigt så har han ju då, menar Lappo Lappin, skönt namn att säga Lappo Lappin. Lappo Lappin, vilket tog han först? Hette han Lappin och behövde matcha en förnamn?
Ja, så kan det faktiskt vara. Eller hans föräldrar som är lite tokiga kanske.
Ja, kanske. Ja. Familjen Lappin, vad ska vi döpa vår son till? Lappo blir praktiskt. Lappo.
Som man kommer ihåg.
Ja. Det kvinnar från dina systrar Lappi och Luppo. Ja, perfekt. Men i alla fall, det han då menar också är att Schulman, ja okej, om det bara var en roman, men han menar att Schulman har hänvisat till boken nästan som en faktabok eller en faktabaserad bok, eller att den är väldigt verklighetsgrundad i intervjuer och att det här är då en del av säljpitchen. Vilket är ju intressant. Vi kan bara lyssna på hur Schulman svarade Lappo Lappin. Det är en minut ungefär där Schulman uppläst mejlsvar. Han vill inte bli intervjuad, men han svarade ett mejl. Så här svarar han då om hur han har tänkt kring sin bok Bränn alla mina brev.
Bränn alla mina brev är tydligt märkt på omslaget som en roman, och det är så den ska ses. Den bygger på verkliga händelser, men återigen, den är skriven som en roman. Faktiska händelser har möblerats om och ändrat karaktär. Jag har skruvat och vridit, överdrivit, underdrivit, lagt till och dragit ifrån. Boken är helt enkelt full av konstruktioner. Hade jag påstått att boken är en faktabok så hade jag varit illa ute om någon grävande reporter, lika skicklig som du, hade fått korn på mig. Du invänder då och påpekar att jag pratat om boken i intervjuer som om den vore sann, som om den vore något annat än en roman. Och du frågar mig, varför inte bara nöja sig med att säga att det är påhittat? Jo, det beror på att den faktiskt också är sann, på riktigt sann, in i själen. Bränn alla mina brev handlar om två människor som blir förälskade på sådant sätt att båda deras liv kastas omkull. En kärlekshistoria utvecklas som sedan påverkar dem och människor omkring dem i decennier. Den historien är tveklöst autentisk. Detta hände.
Så svarar Schulman. Det är en ganska bra svar.
Ja, det tycker jag.
Eller?
Ja, absolut.
Ja. Och då tänker man att det är utrett där, att det är klart där. Men det är det inte riktigt. Fler människor har tyckt till. En norrman som heter Simon Sätre Sartre, jag kan inte uttala det. Han är en norsk författare med bakgrund som journalist. Han skrev i Sydsvenskan här för några dagar sedan. Alex Schulman måste svara på de här frågorna, annars bör förlaget dra in boken.
Varför det?
Nej, men jag kan tycka att det är larvigt på ett sätt. Han skriver så här: en roman som påstås vara sann, ett avslöjande att den inte är det. Därefter reträtten, det är bara en roman, och debatten och försäljningssiffrorna som stiger. Den pågående diskussionen kring Schulmans Bränn alla mina brev är en bekant övning för oss i Norge, som har nu varit då en 10 år lång norsk litteraturdebatt som började 2009 när Karl Ove Knausgård släppte Min kamp. Sen reste då den här Simon Sätre runt med Knausgårds bok i högsta hugg och sökte upp folket som hade omnämnts. För Knausgård tog ju då, precis som jag gjorde med Jakob Fällman, riktiga namn och hängde ut dem. Vissa var nöjda, men vissa var också väldigt missnöjda. Vissa hade fått läsa manus, vissa hade inte fått göra det. Och många släktingar då kom med ganska stark kritik. 14 av Knausgårds släktingar skrev då ett inlägg som påvisade att saker inte stämde och sådär.
Fast det är lite skillnad, eller? Är det inte det?
Du menar att Stolpe är död?
Ja, för det första är de det. För det andra så är ju i kärnan i det här är ju sann enligt Schulman. Men när jag tänker på Knausgård, det är ju så här, det har väl varit hans dagböcker, eller var det något annat?
Nej, den var också stämplad som en roman, vilket
ja, gav... precis, men det är liksom någon, det är lite annorlunda, för det är här och nu, alltså det är nutid.
Så du tycker att det är mer okej okay att svartmåla döda människor?
Ja, det är klart man får göra. Ja, men dra tillbaka Bibeln då. Vad är skillnaden? Någon säger ju att den också är sann, att de här människorna har levt.
Nej, det är sant. Det är sant.
Och jag menar, om kärnan i berättelsen är sann, spelar det roll om han har kryddor då?
Nej, precis. Det som är lite intressant är som den här lappen bland annat då, och här kan jag väl tycka kanske att, alltså jag tycker att friheter, såklart man får ta nästan hur mycket friheter som helst i romanform, men han menar ju då att Sven Stolpe, som hämnd för affären som hans fru hade med Olof Lagercrantz, försökte ha ihjäl henne i en bilkrasch som gav henne brännskador. Bara den bilolyckan hände innan otrohetsaffären. Så att det här mordförsöket då, som Sven Stolpe utsatte sin fru för som en hämnd för otrohet, det har aldrig skett.
Ja, just det. Och det är...
det är en ganska stor del.
Ja, men det är väl förtal väl? Alltså just att om man säger att någon annan har begått ett brott, är det inte förtal?
Ja, nu är det ju romanform, så då kan man inte, kanske inte kan man, men jag menar bara att det är ändå ganska... jag vet inte vad jag tycker i grunden att man får säga vad man vill så länge det är en romanform. Men jag kan också tycka att om... jag tycker att det är en väldigt stark beståndsdel som är...
de har riktiga namn, ja. Ja,
ja, sen, jag vet inte, jag tycker alltid när folk börjar prata om den här sanningen. Alltså, är det här sant eller inte? Alltså, vad är sant, vad är falskt? Det är ju väldigt så, alltså, att det skulle finnas någon totalt objektiv sanning om det här mordförsöket. Alltså, det tror jag inte. Och...
jag säger att du hade haft en... jag hade kommit på dig när vi var, växte upp som grabbar i Stockholm, i Vasastan. Kom jag på dig med att till exempel älska med min mor.
Fy fan.
Ja.
Jag har sagt att det inte hände.
Ja, jag vet det. I alla fall, ja. Och sen då som hem då, så knuffar jag ner dig för trapporna på Karlbergsvägen, så att du bryter alla dina ben. Och det är så du har fått det här groteska utseendet som du har idag.
Det här är ju väldigt fiktivt alltihop.
Det känns väldigt illa sista.
Ja, jag menar det. Ja, verkligen. Ja, du ser inte grotesk ut. Men jag menar bara att jag skulle måna ut det här. Ja, och det andra stämmer kanske inte heller. Men jag menar bara att då hade ju knuffen då inte bara från mig, utan du snubblade ner den när du höll på med Jojo 3 år tidigare och fick det groteska utseendet.
Jaha.
Då hade ju...
Jojo är inte en tjej, utan det är en...
ja, precis.
Det är inte din mamma.
Nej, hon är inte Jojo. Det tror jag inte. Nej.
På med Jojo.
Ja, då blir det ju någonting skevt i historieberättandet ändå. Om jag vill berätta den här historien om din affär med min mor.
Ja, sorry, det var det jag tänkte komma till, att jag tycker inte, alltså de som gör anspråk på att allting måste vara totalt sant, tycker jag är överdrivet, men samtidigt så tycker jag också att man ska få kritisera någon som skriver om en riktig person. Det här var ju riktiga personer, han har ju inte använt fingerade namn, vilket gör ju att det hamnar lite närmare verkligheten, och då tror jag, tycker jag också att man ska kunna kritisera det. Speciellt släktingar och sånt där, alltså det får han väl tåla, Alex, och det tål han väl också.
Ja, absolut, det gör han.
Alltså, lite ont i magen också när han vet att det är rätt mycket skarvet.
Det måste vara, han säger ju själv att han har skarvat och dragit från och lagt till och sådär. Och det är väl, jag menar, att det är jobbigt när man får en sån där jävla näsvis lapp och lappin efter sig. Det är jobbigt när någon börjar så granska ens livshistoria, för att vad fan, alla skarvar väl lite grann. Den här
Simon... han gör väl lapp och lapp och gör väl bara samma sak som Alex gjorde om Stolpe-släkten då.
Ja, just det, han tar det vidare. Ja. Simon Sätre, alltså som sädesvätska på engelska. Det är ett norskt vanligt namn.
Också en konstig föräldrar.
Det är det. Han har dock 3 krav. 1, Schulman svarar utförligt på alla frågor med öppna källor och pekar på fel i kritiken han fått. Eller 2, han är väldigt, han har stolpat upp det. 2, författaren dementerar offentligt varje utsaga om att boken skildrar sanningen. Eller 3, Förlaget drar tillbaka boken och trycker en ny upplaga där det framgår vilken bok detta är. En roman där författaren fabulerar inspirerad av verkliga människor. Så här avslutar Sädesvätska sin text. Det verkar som att Schulman inte inser det som en förlagsredaktör borde ha talat om för honom för länge sedan. Man kan inte skriva fiktion och sanning på en och samma gång. Det ena utesluter det andra.
Men du kan inte skriva någon fiktion och säga att det är sanning heller.
Nej.
Det är ju det som är grejen. Alltså det är så här att det är samma sak. Men om du skriver fiktion eller icke-fiktion, det är fortfarande det här sanningsbegreppet som jag stör mig
sen
på.
Sen är det ju någonting med de här...
Att fackböcker då skulle innehålla... Alla fackböcker innehåller sanningen då.
Mm. Nu börjar du igen, nu är det dags på med draken.
Nej, men du kan ju för vem som helst släppa en fackbok och säga, ja, det här är sanningen. Och så ska alla då, ja, men eftersom det är en fackbok så är det sanningen.
Ja, men då har man ju ofta källhänvisningar.
Ja, det måste man ju ha.
Åh, källhänvisningar, och de källorna är sanningen då.
Jag tror du låter mer och mer som en rysk troll.
Ja, verkligen.
Ja. Nej, men man är väl på Schulmans sida här ändå. Men det måste vara lite hetsigt när man får något sånt där efter sig. Och sen ska man ju aldrig glömma bort, precis som när Jakob gick runt och sa så här om mig, eller när du skriver om människor som man känner i sin bekantskapskrets. Det är ju en jobbig grej.
Som du tror att, ja, men, så, är det, så behöver det inte vara.
Men också, så varför ska vi stå upp för Sven Stolpe? Han verkar ju vara ett asshole på riktigt. Ja. Det finns ju andra vi skulle kunna
nu
stå upp för
i
sådana fall.
Nu får du en lapp på dig.
Ja, det kommer jag väl säkert få, men han är en jävla paragrafryttare. Skit väl honom.
Ja. Det är lite kul sådär, för att jag håller ju själv på, jag har skrivit många år på en bok, men det är ju, jag får aldrig riktigt till det, men det är på skriven nu sådär. Men ni är i alla fall säkra på...
Ligger vi i riset?
Nej. Jag tänkte bara säga det att jag skriver också mycket om min verklighet, men när min bok kommer så kommer det inte vara så att, ni behöver inte vara oroliga att ni kommer känna igen, i alla fall jag kan läsa lite.
Oh, nej.
Jag kan bara läsa lite nu, bara för det här är ju huvudpersonerna. Måndag morgon.
Åh, oh, nej.
Nej. Morgon.
Åh,
oh,
nej.
Vad? Jag vill bara läsa lite.
Okay.
Måndag morgon. Nytt möte med Klur och Läkarsson och Jon. Inte helt. Vadå? Nej.
Vad heter det först?
Klur och Läkarsson, sa du då? Läkarsson.
Ja, det här är...
Ni kan... Det är otroligt.
Inte helt oväntat har de bett om att få ändra arbetstiderna den här veckan. Klur var född och uppvuxen på Öland. En ö... Där arbetstider inte såg som något permanent, utan blott som ett förslag.
Vad fan, jag jobbar mest här inne.
Du, vad är du? Det här är ju min karaktär, Kluro.
Okej, Kluro.
Ja.
Kluro jobbar mest här i boken.
Ja, väldigt bra. Jon, han stank och sprit när han kom in i studion. Han bad också om att få ändra några tider för podden. Antan fick ge sig ut i natten igen för att hänge sig åt sin förtjusning för rusdrycker. Ja, det är spännande att skriva. Det kan du, men det kan i alla fall andas ut. Det kommer inte bli något sånt där obehagsförtal.
Ja,
det
här är fiktion i alla fall.
Det här är fiktion.
Ja, det är inte sanningen.
Nej, verkligen
nej.
Inte.
Nej.
Nej, det är långt ifrån.
Vilken tur.
Det är verkligen viktigt att man märker upp sånt där. Annars får man lapp på lappen efter.
Det var ju fingerade namn också.
Ja.
Det finns inga assol som verkar som Klur och Jon.
Ja, verkligen. Riktigt intressanta karaktärer då.
Tack. Gud, jag hoppas han inte börjar granska nu, lapp på. Han har förnöjt som det här.
Du, det hoppas jag. Nu kommer han.
Otroligt ovanligt, man får en sån finsk röst och sån här, hallå. Det här är herr Lappin, du vet vad det här gäller. Ja. Vi hörs imorgon, va? Då är det onsdag, då är framtidsmannen här. Ta hand om er själv och varandra så länge. Jag ska fortsätta skriva. Jon såg förbryllad ut i studion. Ja, men det är bra.
Hej!
Hej!
Klur och skrattade och tittade ut. Det är någonting med hennes uttryck som...
Podplay, en del av